Välkomna till Rätt och Avig. Vi är här igen. Jag heter Pontus och jag är här med Katarina.
Hej.
Och Ulrika.
Hej.
Hur har ni haft det den senaste veckan?
Vi har haft det bra, va? Eller jag har haft det bra. Eller menade du oss eller de som lyssnar?
Nej, jag tänker fråga er.
Ja,
för de jag kan ju inte få något svar för er som lyssnar tyvärr.
Precis, jag kom på det. Fast vi vill ju gärna att ni mejlar in input till oss.
Men jag har haft en bra vecka. Långledig helg.
Mm. Ja. Det har jag också haft. Det var väldigt välbehövligt.
Börjar bli vår.
Ja.
I alla fall idag.
Mm.
13 grader och sol.
Ja, det är bra. Det gillar vi.
Absolut. Ja. Och idag ska vi lyfta en tråd som vi lämnade lite för ett par veckor sedan. Eller hur?
Ja.
Sexualitet och religion.
Precis. Mm. Och vad tänker ni när man liksom slänger det stora ämnet rakt ut bara?
Kan vara komplicerat. Eller kan göras komplicerat. Men jag tänker också att det kan vara väldigt enkelt och simplistiskt. För det handlar ju också om bara närhet. Fortplantning.
Jag tänker att det handlar om på vilket sätt är jag välkommen till religiösa sammanhang som människa? Är jag välkommen som hela jag eller är det bara bitar av mig som är välkomna?
Mm.
Så tänker jag. Jag tänker nog att sexualitet och närhet är en del av mänskligt liv och för Gud är inget mänskligt liv främmande. Det betyder inte att allt vi gör, allt som vi gör, eller att allt sex är bra eller så.
Mm. Jag tänker att jag är lite inne på din linje. Jag tänker att man ska få komma som man är och att sexualiteten i sig inte är relevant i vad Gud tycker.
Nej.
Det är människor som dömer, det är inte Gud som dömer.
Nej.
Och sen tänker jag att det också handlar om, jag tänker att sexualitet är någonting som vi ska vara, alltså behandla varsamt. Eller att alltså man ska inte utsätta sig för sånt man inte tycker om. Bara för att det finns något slags krav på att det ska vara så. Jag tänker att det gäller att värna sig själv också.
Så där tänker jag är en jätteaktuell fråga. Att värna om sig själv. Och att det inte ska vara på bekostnad av en.
Nej.
Där tänker jag att jag såg på någon SVT Play-dokumentär med Hampus. Och han pratade bland annat porrfilmer med sin mormor.
Just det.
Men berätta, för ni har ju sett det. Jag har inte berätta.
Men jag tänker där att han hade fått en föreställning om vad han måste prestera. Så då blir det inte bra, det blir inte snällt för någon part. Utan han var osäker på, vill de ha det på det här sättet? Vill de ha det så här? Hur ska det vara? Och det blir prestationer i hela.
Mm.
Och ingen, jag tänker det blir inte kanske lika kärleksfullt som man hade velat haft det.
Jag tänker ju hela den grejen belyste väldigt starkt hur just pornografi har förstört väldigt mångas uppfattning om vad sex är idag.
Mm.
Att det är mycket mer fokus på hårdhet och förnedring mer än något kärleksfullt.
Och det är ju någonting som ungdomsmottagningar lyfter och kuratorer vet jag eftersom unga tjejer ofta blir skadade i underlivet på grund av hur man tror att sexualiteten ska visa sig.
Men ni pratade om att han tittade på porrfilm med mormor. Vad var mormors roll? Alltså nej. Hjälpte hon honom att kalibrera vad som var vettigt eller?
Nej. Ja, men han ville bara visa henne vad folk i hans ålder var uppfostrade med och hon berättade vad hon hade för någonting som hon var uppfostrad med. Så hon trodde ju att pornografi var något helt annat.
Men vad fint att hon satt och tittade, att de gjorde det tillsammans, tänker jag. Eller var det inte det?
Jo, alltså för vissa människor tror jag att det där skulle vara liksom nästan tabubelagt. Men för andra så tror jag att det är en väldigt befriande känsla att avdramatisera det på det sättet som de gjorde.
Och det tänker jag också, det här, vilken relation har jag till mig själv och min egen sexualitet? Och får jag lov att vara den personen jag är? Och får jag lov att uttrycka vad jag tycker om, eller behöver jag efterleva en bild som media ger mig?
Mm. Mm. För där tänker jag att våld och förnedring, jag tänker att det var det jag var inne på, när man ska inte göra någonting som man faktiskt inte själv vill, som man inte är med på.
Och då tänker jag, då handlar det om makt och inte om
sex.
Nej.
Nej.
Mm. Mm.
Och det, men det tänker jag också att där, nu lyfter du någonting, just det här med makten, och om vi då ska väva in det andra ämnet i det här, religion också. Mm. Hur man blir placerad i fack och värderad därefter.
Tänker du på, för vi har ju läst en artikel, den var väl i Svenska Dagbladet 8 mars. Sara kom ut som gay och fick höra att det var ogudaktigt. Hanna sov över hos sin pojkvän som ville rapportera det. Ska sånt räknas som hederskultur? Och det om det handlar en debatt som blossat upp i den svenska frikyrkan.
Mm.
Vad tänkte ni om den artikeln?
Alltså, jag drog ju direkt paralleller till, jag gav er en avhandling från Uppsala universitet.
Ja, just det.
Om just kristen hederskultur och hur den kanske den kan inte jämställas med hederskultur som finns nere i Mellanöstern-delen av världen, utan mer här fryser vi ut folk. Vi har inte ihjäl folk, men vi fryser ut folk. De är döda för en. Du blir utesluten ur alla sammanhang. Din familj avsäger sig all kontakt för att du har gjort ett felaktigt val enligt deras ögon. För att de tror fortfarande att det är ett val.
Och nu ska vi vara noga med att säga att vi tror inte att det här är någonting som enbart förekommer i frikyrkan. I artikeln står också att det här med syn på sexualitet, att det är någonting som går tvärs igenom samfund. Det är inte någonting som är avgränsat mellan samfund, utan det finns i olika samfund. Det är liksom som en tigerkaka, det går tvärs igenom.
Ja, det finns inget samfund som är befriat från det.
Nej. Vad tänker du, Katarina?
Jag sitter och tänker på kyskhetslöften.
Mm.
Och?
Och så tänker jag på Bill Clinton. Och när han och Monica Lewinsky, det här är ju väldigt länge sedan. Och han säger att han inte har något sexuellt umgänge med henne. Och så tänker jag på ungdomar som avger kyskhetslöften idag. Och inte tycker att vissa saker är sexuell aktivitet. För att då kunna fortsätta ingå i vissa kristna gemenskaper bland annat.
Men vad är sex då? Vad är en sexuell handling?
Ja, men det beror väl på vad jag har för tankar och utgångslägen. Vilken form av tradition jag kommer ifrån. Eller vad har jag för föreskrifter? Det kan ju vara att jag tänker någonting och uppfatta det som sexuellt, medan någon annan tycker att bara man har fortplantningssex så är det sexuellt, medan tredje part kan tänka att petting och onani är sexuellt. Så det beror alldeles på vem är jag och hur tolkar jag sexualitet och sex.
För du var ju inne på för några poddar sedan, jag tror att det var när vi pratade om mer eller mindre kristet.
Mm.
Ett samtal som du hade haft med en ung man som tog ansvar för sin sexualitet och valde att ha sex i den nära relation han levde istället för att titta på porrfilm.
Jaha.
Och det associerar jag till här, nu kommer jag ge uttryck för en värdering. Jag tycker att det är bättre att i en trygg tvåsamhet leva ut sin sexualitet och närhet än att vara inne i sammanhang som är destruktiva, människoförnedrande, våldsamma och kränkande.
Ja. Mm. Jag tänker, man vill ingå i en relation som är jämlik.
Ja.
Och där man är trygg.
Mm.
Inte där man är otrygg eller förtrycker sig själv.
Men för du nämnde ju Bill Clinton.
Ja. Mm. Jag tänker att det var väl en maktsituation, tänker jag. Och han, det var, jag skulle ju tolka det som en sexuell handling. Men han tyckte inte det. Och här finns det då studier i USA där det visar sig att ungdomar har avgett kyskhetslöften. Men kan hålla på med petting eller hångel, och det är inte sexuellt, tycker man. För att det som är sexuellt blir fortplantningssex.
Men då frikopplar man ju liksom närhet och relation. Alltså om den typen av som petting inte är sex. Vad, alltså, det blir ju jättekonstigt här, eller?
Alltså nej, jag skulle säga att du frånkopplar fortplantning.
Ja,
för att,
från njutning.
Ja, på ett sätt. För att det handlar om att anledningen till att de gör det är för att de inte vill ha några utomäktenskapliga barn.
Men det där blir, alltså som du säger, från njutning. Och jag tänker, är inte det sexuella, är inte det uttryck för att det ska vara njutningsbart? Tänker jag. Och jag tänker det här med fortplantning är ju en sekundär. Men det är en modern tanke.
Det är en väldigt, det är en sekulariserad tanke på ett sätt också.
Men jag tänker så mycket. Jag tänker att alltså, det är som att Gud skulle bara ha skapat saker som vi inte kan njuta av för att vi ska ha det besvärligt och eländigt. Och det ska vara en, vi ska liksom kämpa hela tiden. Det är som att Gud inte skulle tillåta oss att må bra.
Ja, men vi ska vara jobb hela tiden.
Ja, det ska vara elände liksom, ja. För då är man riktigt kristen. Ja. Sen måste jag bara fortsätta. Vem av er var det som sa utomäktenskapliga barn? Alltså då tänker jag, då blir jag så här. Ja, det där är ju ett maktperspektiv. Det handlar ju om att kontrollera kvinnors kroppar. För det är kvinnor som bär och föder barn. Alltså vill man ha sin lilla kvinna i en speciell folla, så att man liksom är garanterad att hon, det är min egendom, min avkomma som kommer ut ur den här kvinnan.
Och det är väl ofta det har handlat om. Och just att man har kontrollerat kvinnor. För det är svårt att säga vem är pappan. Medan, för man vet att kvinnan är gravid, men man kan inte avgöra vem som är pappan. Och då har man ofta kontrollerat kvinnor. Och där tänker jag, de hade ju, vill ju ha jungfru.
Mm.
Man ville ha en jungfru i familjen. För det var något bra och tog bort familjens, tvättade rent lite synder. Om man hade en liten, en av döttrarna var jungfru.
Men jag tänker också att det, i ett perspektiv, i den världen, där snackar vi om att och kontrollera kvinnor. Men kollar du på andra delen, så, och om vi pratar om homosexualitet till exempel, då är det att kontrollera männen. För att skulle det vara så att en person kommer ut som homosexuell, så är du en halv man.
Mm.
Du är inte värd någonting. För att du kan inte reproducera som du ska.
Ja, ah, då har vi maktaspekten igen. Yeah, liksom.
Precis. Mm. Och det är, jag vet, jag har en kompis som har fått den kommentaren bokstavligt talat i sitt ansikte, att du är en halv man.
Men du delade ju också för några gånger sedan att du inte, att du hade fått till det att du inte var riktigt kristen.
Oh ja, sen dess så har jag fått, ni har ju sett det också, jag har fått på Facebook lite av, vad ska vi säga, konservativa kristna, skulle man väl kunna säga att det är. Där de pratar om att jag ska lära mig min bibel, att mitt dop inte är värt någonting, att jag lever i synd, och att när man liksom då ger en kontring tillbaka och syftar på dubbla kärlekslöftet, allting som står i bibeln, och det är liksom de sådana människor gotteplockar för att vända bibeltexter till sin världsbild.
Och till dem säger vi nu, titta på er själva istället för att kasta sten på andra människor. Det finns faktiskt en bibelberättelse just om det här med att kasta sten och så. Så man kan läsa om man,
den
man behöver.
Den är relevant. Mm.
Den är relevant, ja. För den kan man behöva titta på.
Jag tror också nu, jag tänker det här med närhet som en del av sexualitet och omtanke. Jag tror att många saknar det just nu. Man saknar bara av att få en kram i pandemitider.
Mm.
Och jag tror att frustrationen gör att folk också tenderar att inte vara så snälla mot varandra.
Mm.
Och då kanske man ska börja med att vara snäll mot sig själv.
Jag tror att egentligen, alltså inte nog med att man bara kan få lite fysisk närhet. Jag vet jättemånga som är frustrerade för att de inte ens kan hitta någon att vara nära med. För att de kan inte dejta.
Ja.
Nej, men det här med dejting. Alltså jag tänker att jag är så glad att jag inte är ung idag. För jag tänker att det måste vara så himla svårt. För det är app. Och det är liksom saker som ska laddas ner och man ska lägga upp bilder på sig själv och att det blir en sån prestation, man ska liksom vara snygg och ha rätt intressen och man får inte ens chansen att få till ett möte, för att det är ju ändå i mötet som någonting kan hända.
Jo, men det kan jag hålla med om. Jag tror att världen idag är mycket ytligare än vad den var för bara 30 år sedan. För att...
Om man tittade du på mig.
Nej. Förlåt, men det är inte...
50
det är,
år sedan.
Det, nej, men det räcker med att gå innan mobiltelefonen.
Ja.
Men om vi pratar om statistik på hur man träffar sin partner så är det... Jag tror det är typ 60% eller någonting, så är det inom relationskretsen till att börja med. De andra 40% är utanför. Och så är det fortfarande. Men det här med appar och så, jag vet alla ni unga där ute, ni är säkert, eller har säkert varit på Tinder. Eller så, i alla fall så vet jag många ungdomar idag som är på Tinder. Och där är det swipe left, swipe right. Och du blir bortsållad om du inte är intressant. Det vill säga ha ett tilltalande yttre.
Men kan man dölja... Alltså det här med yttre tänker jag också är ett sätt att dölja. Att maskera vem man innerst inne är.
Absolut, det är en fasad.
Vi pratade ju om en film som vi alla tycker väldigt mycket om.
Ja.
Boy Erased.
Som bygger på en verklig händelse i USA. Så har ni inte sett den så gör det. För det handlar om en... det är frikyrkan där också i och för sig. Men en pojke som kommer fram till att han är homosexuell. Kommer ut för sina föräldrar. Och föräldrarna skickar honom till en så här omprogrammeringsläger. För att han ska bli kvitt sin homosexualitet.
Ja, den är förfärlig... faktiskt.
Och det tänker jag att det finns ju många som tror att det går att bota inom situationstecken. Men det är ju inte någonting som botas. Man är det man är.
Mm. Ja, men sexualitet är aldrig ett val.
Nej, och jag tänker man kan ju vara asexuell. Man kan vara på så många olika sätt. Och det är okej att vara den man är. Så länge man är nöjd med sig själv, tänker jag.
Och så länge man inte skadar andra eller utsätter andra för saker som de inte vill vara med om.
Nej, man ska ju följa lagen, den jordiska lagen.
Ja, och också någon slags, alltså det kan ju finnas beteenden som man inte vill vara med på men som inte är något brott. Men den man vill göra det här med är inte med på det i alla fall. Det får man ju också respektera.
Men vi har ju samtyckeslagen idag.
Ja.
Den tänker jag är grundläggande. Mm. Och den är faktiskt, jag tycker det är fantastiskt att man pratar om det.
Mm.
Den skulle ju inte behövas. Men den, det är bra att den finns.
Men absolut. Men det jag tänker också på just det här med att det inte är ett val och att många ibland lever i förnekelse.
Mm.
Jag pratade med er här innan om fenomenet att ha ett skägg.
Ja, och vi såg ut som, va?
Ja, precis.
Eller i alla fall jag såg ut som, va?
Ja, nej, men skägg är en så här jätterolig term för personer som döljer sin sexualitet genom att agera inom den heteronormativa normen.
Man kanske går på en dubbeldejt, så det ser väldigt heteronormativt ut.
Ja, eller du kanske till och med har gift dig heteronormativt, men innerst inne är du något annat.
Jag tänk, jag, nu associerar jag till något som vi också har pratat om, skuld och skam.
Mm. Mm.
Och jag faller tillbaka på den här artikeln i Svenska Dagbladet som ju också tar upp den här uppsatsen som Pontus pratade om av Erik Lundström, som är diakon i Svenska kyrkan. Och vi pratade om hederskultur. Och då står det så här att om man definierar hederskultur som bokstavstro, oskuldsnormer och inskränkningar av människors fri- och rättigheter, råder inget tvivel om att det finns en hederskultur i frikyrkan. Det är en skamkultur där man drivs av rädsla för att befläcka sin familj och dess rykte. Och nu vill vi vara tydliga med att säga att vi tror inte att det här bara är och inte enbart ett frikyrkoproblem, därför att det här går tvärs igenom olika samfund.
Jag tänker att det går igenom hela samhället.
Hela samhället.
För att det beror väldigt mycket också geografiskt var du är och vad du har för traditioner runt omkring dig. Vad normen är just där.
Och där tänker jag, jag har också läst delar av en bok som heter Sex och religion från kyskhetsbal till heligt homosex av Dag Öystein Ensjö. Och han benämner politiker i Norge, där han kommer ifrån, som har sagt att de är homosexuella och får till sig att ja, så du får vara med oss i vårt parti på din position så länge du inte lever i ett förhållande med en man. Och då tänker jag, då inskränker det. Mm. Då får han inte ha sina fri- och rättigheter längre. Han får inte vara den han är. Och det här är 2000-talet.
Precis. Och jag tänker, jag som kommer från de småländska skogarna och det småländska höglandet där det så kallade bibelbältet ligger, där synen på icke-heteronormativa förhållanden är rätt så konservativ, så är det inte, finns det inte till exempel en så gigantisk scen för vad de anser är avvikande sexualiteter. Utan där är det in i follanarna säger du weird.
Mm.
Och jag tror att idag så finns en stor anledning till varför många som är icke-heteronormativa förflyttar sig till storstadsregioner. Mm. För att där finns det fler som är utanför follan. För att de har ett större sammanhang att vara i.
Jag tänker att det finns en hel del hyckleri i det som har med sexualitet att göra. Alltså, vad är sex? Och Katarina var inne på att det man liksom tänker och lever är sex. Det behöver inte vara ett visst beteende. Och jag tänker att jag minns ett samtal jag hade för väldigt, väldigt länge sedan som för mig, ja, det spetsade till rätt mycket. Att, och det har att göra med mer eller mindre kristen, för vi tangerar ju det här också. Att, och kontentan var att är man kristen och slår sin fru, så är man ändå en bättre människa än människor som inte är kristna alls.
Mm.
Och jag tänker att det här tangerar sexualitet också på något sätt. Att bara för att jag säger att jag inte... Att jag bara bejakar heteronormativt sex, så behöver inte det betyda att jag är bättre, därför att jag kan ha beteenden som är skadliga för andra.
Och det tänker jag, du pratar om den här follan, att de är om kristen så är man bättre.
Mm.
Jag tänker på en gammal gymnasiekompis jag hade. Hon fick inte lov att gifta sig med vem hon ville. För hon skulle hålla sig till rätt falang. Men så fick hon cancer i livmodern, äggstockarna. Och då så kunde hon ju inte reproducera sig, trodde man. Så då fick hon lov att gifta sig med vem hon ville. Sen efter några år som gift så ploppar ut några barn där. Så jag tänker tack och lov för henne att hon fick cancer. Så att hon fick lov att gifta sig med vem hon ville.
Men alltså det här är ju liksom... vad människor far illa i...
Och det här är ju nutid, tänker jag.
Nej, men jag tänker att vi som mänsklighet är väldigt duktiga på att skada varandra.
Ja.
Emotionellt. För det här är ett jättestort psykiskt trauma för väldigt många. Att inte få leva ut sig själv till 100%. För att det finns krav som är på ett sätt konstruerade.
Och det finns ju faktiskt ett trauma som kallas för religious trauma syndrome. Sen behöver ni inte bara beröra religion och sexualitet. Men just en del av inskränkningar i ens privatliv, i ens sfär, i ens personlighet. Det kan bidra till psykisk ohälsa.
Absolut. Men jag kan ju bara liksom tänka tillbaka hur man har valt att se på det genom historien. För att människans uppfattning om, i det här fallet, homosexualitet och bisexualitet har varit väldigt flytande genom världshistorien. Först så, den första tidiga liksom daterade som man kan se, så är det Egypten, det är Grekland framförallt och Romarriket. Och då är vi på Jesu tid, där män oftast kunde ha en ung, fin, atletisk pojke som någonting vid sidan av. Och det var helt socialt accepterat. Till att gå till att det är heteronormativa normen som gäller, det är sjukt, det är ett brott. Tills där vi är idag, där det fortfarande inte är helt 100% socialt accepterat i alla kretsar.
Men det du beskriver i Romarriket, det var väl också en maktsituation. Det går inte att jämföra med ett det som jämlikt. Katarina var inställd på, jämställda eller jämlikt förhållande.
Nej, men det är inte det jag menar. Det jag menar är själva den sexuella handlingen i det här fallet var helt socialt accepterad. Till att bli 1500-1600-talet, det är liksom dödsstraff, och det var dödsstraff rätt länge på det. Du har Tyskland på 30-talet, där genom förintelsen, där det var rätt många som strök med på grund av att de hade annan sexuell läggning, till att du är sjuk.
Ja, det var vi inne på.
Det var vi ju så sent som 70-talet, va?
Var det 76 eller 77? Vi pratade om det
förra. Någonting sånt. Och det är väldigt många stora historiska personer som har varit illa av det här. Jag kan bara komma på en, och det är Alan Turing i England, som knäckte Enigma-koden, som begick självmord av psykiska trauman på grund av det här.
Också en bra film för övrigt. Oscar Wilde ju lämna Storbritannien. Jag tänker på en sak till. Alltså jag är kvar lite i skuld och skam här. För den här artikeln handlar ju, den börjar med en pastor som står i predikstolen och inför hela församlingen erkänner att han har varit otrogen. Och han ber alltså församlingen officiellt att förlåta honom. Och alla svarar ja, och han står där och gråter. Och för mig blir det här liksom... ja, dels tänker jag att det jobbar med skam. Men att också, gör man fel, då tar man det med Gud. Man ber dem som man behöver om förlåtelse. Men stå i en predikstol och lägga ut sig själv. Jag får liksom obehagskänslor. Vad väcker det hos er?
Jag tänker också att, varför gör han det officiellt? Vad vinner han på det? Jag tänker att det här är maktutövning. När han gör det. För att vissa kan göra stora överträdelser. Och outa det och sen så är det över. Medan om det hade varit någon annan så hade det aldrig fungerat.
Mm. Nej, och så tänker jag, om han hade outat att han var homosexuell.
Och jag har en så himla bra stick på det här. För att det finns en bokstavligt talat en präst i Svenska kyrkan som gjorde en jätteout.
Ja.
Där folk gick.
Ja.
Ann-Kristin Roos.
Har ni inte sett den filmen med Rolf Lassgård?
Eller har ni inte läst boken?
Ja.
Som är skriven av hans dotter. Eller hennes dotter blir det nu. Hon kom ut som transsexuell. Inför hela församlingen. Och det traumat den församlingen gick igenom på grund av det.
Okej.
Folk gick. Och medlemsstatistiken sjönk. Sen vände det.
Mm.
För att det blev en chock, tror jag.
Men hon bad ju inte om förlåtelse. Alltså jag tänker att det är det där, tror jag, som jag hakar upp mig på. Ann-Kristin stod väl inte och var så här, förlåt att jag är transsexuell.
Nej, men jag tror att det var ett stort förlåt till sig, henne själv. Att hon erkände vem hon var.
Ja, men det tänker jag är en annan sak, att stå offentligt och säga att det här är jag. Här är jag som den jag är. Men att det är ingenting man behöver be om förlåtelse för.
Mm.
Tänker jag. Jag tänker att det andra exemplet med att stå i predikstolen och berätta att man varit otrogen, då är man ute och fiskar efter någonting annat. Då är jag inne på det Katarina är inne på. Då är det mer en makt och att liksom...
Hur långt kan jag gå i församlingen? Hur mycket kan jag göra?
Ja.
Jag tänker Ann-Kristin är en fantastisk människa. Jag har träffat henne, jag till och med träffat henne på tunnelbanan någon gång och liksom... Mm. Hon ser en. Mm. För jag tänker hon är en sån präst som ser folk.
Ja, jag tänker att vi måste också i offentliga sammanhang kunna stå där med hela oss.
Mm.
Och i det fallet var det människor som gick. Men Ann-Kristin, hon stod där.
Ja.
Så.
En god förebild. Mm. Att vara sig själv.
Och också tycker jag då att hela det sammanhanget var också ett väldigt starkt exempel på skam. Att de som gick vände ryggen.
Berätta.
Nej, men jag tänker när du blottar dig själv så offentligt dessutom inför en publik som du är bekväm för. Församlingen är din andra familj på ett sätt. Och att när folk som du känner och känt flera år vänder ryggen åt dig på grund av en sån sak, då det är ju också det är ju ett ställningstagande.
Ja, du ska skämmas.
Du ska skämmas, du gör fel. Nu går jag stödjer inte dig längre.
Men jag blir så nyfiken, för nu Ulrika, sitter du med Bibeln i högsta hugg?
Ja, det gör jag. Det är precis. Jag ska inte slå den i huvudet på er. Men
du vill inte aga församlingen.
Nej.
Nej, men jag tänker, alltså vi har ju rört oss här kring att man faktiskt får titta på sig själv istället för att slå på andra människor. Och vi var ju inne på den berättelsen som i Johannes evangeliet benämns, som har den märkliga rubriken äktenskapsbryterskan. Det är ju inte i alla biblar som man har de här små rubrikerna. Och det är ju väldigt talande att den heter just det. Därför att man kan ju undra var mannen i den här otrohetsberättelsen faktiskt har tagit vägen. Men jag tänker att jag läser den. Och så lämnar vi den som en liten cliffhanger till nästa vecka.
Oh, spännande.
Mm. Ja. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När det envisades med sin fråga såg han upp och sa: Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, det äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: nej, herre. Jesus sa: inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer.
Mm, tänkvärt.
Spännande.
Spännande. Men tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat idag. Vi återkommer nästa vecka.
Se fram emot det.
Det gör vi. Hej då.
Ha det bra.
Hej.
Hej.